Du lyssnar på Sahara-syndromet av Christian Unge, uppläst av mig, Stefan Sauk. Del 1. I drömmen hörde hon en kvinnas skrik, skällande hundar, metall som slog mot stenar. Mette spärrade upp ögonen och såg sig omkring i mörkret. Hon drog upp täcket och försökte leta sig tillbaka till sömnen, då plötsligt en öronbedövande skottsalva gjorde henne klarvaken. Hon rullade ner på golvet där hon låg och skakade på den iskalla stenen i lukten av jord och klorin. Så öppnades dörren och hon såg ett par kängor nedanför svarta jeans.
Upp!
Skrek en kvinnlig röst. Mette vände sig om och såg rakt in i ett maskingevär.
Klä på dig!
Mette hävde sig upp, satte sig på sängkanten och försökte samla tankarna. För en minut sen sov hon under myggnätet och drömde om Ebola-centret några hundra meter bort.
Skynda på!
Sa kvinnan som stod i dörrposten och tittade ut. Flera röster hördes där ute. Ytterligare ett kvinnoskrik. Mette trodde att det kunde vara Giovanna som skrek och fräste på italienska. Sen frågade en obekant röst efter Martin Röykens. Mette drog på sig jeansen och skjortan som båda var lite fuktiga från gårdagskvällen. Hon hittade inga strumpor, klev bara i sandalerna.
Ut!
Sa kvinnan med maskingeväret. Mette stapplade mot dörren. När kvinnan flyttade sig åt sidan och släppte ut henne kände Mette den fräna svettlukten från henne. Kvinnan var alldeles blöt i ansiktet och hennes blick flackade fram och tillbaka längs korridoren.
Nu går vi!
Mette gick bort mot matsalen på ostadiga ben. Hon fick flera gånger stötta sig mot den kalla, fuktiga stenväggen i korridoren. Hennes tankar tumlade runt. Är de Sierra Leonska militärer? Men varför skulle de agera så här? Kvinnan ser inte afrikansk ut, mer som om hon vore från Mellanöstern. Är de rånare? Ytterligare några skott hördes och hon hukade sig instinktivt ner till sittande. Kvinnan grep tag i hennes skjorta, drog bryskt upp henne och levererade en omild knuff i ryggen. Mette tog djupa andetag, kände hur det sprängde i bröstet. Luft. Måste ha mer luft. I matsalen tvingades hon ner på en stol och händerna bands hårt ihop framför henne. Där satt redan Giovanna, Bea, Patrick och Mika. Mette försökte koncentrera sig på att inte andas så häftigt. Få ner den skenande pulsen när hon såg Martin komma in i rummet från sitt sovrum. Han lyckades sträcka ut handen och få tag i en tom enliters ölflaska på spiselhällen som han klippte till en av kidnapparna rakt i huvudet med innan han vräkte sig mot utgången. Alldeles utanför dörrspillrorna höjde en av kvinnorna sitt automatvapen och slog till honom i huvudet. Han föll handlöst, fastnade med ena benet mellan två trasiga plankor och gled ner med ansiktet mot marken där glasbitarna från flaskan låg. Mette föreställde sig djupa skärsår över hela hans ansikte. Det gick en ilning längs ryggraden och hon försökte instinktivt resa sig för att hjälpa honom. Men två stadiga händer tryckte tillbaka henne i stolen.
Sitt!
Skrek en av kvinnorna med höjt automatvapen.
Allihop!
Martin rörde sig och Mette kunde andas ut. Det blödde kraftigt någonstans högt uppe på hans huvud. Rann genom det silversvarta håret och ner längs kinden som var full av blödande mindre skärsår. Samma kvinna som slagit ner Martin slängde till honom en handduk från köket som han sen tryckte mot såren. Bredvid sig hörde hon Patrick viska mellan tunga andetag.
Vi måste göra något. Sitt still, viskade Mette. Du ser väl vapnen? Vi måste försöka fly. Var är vakterna?
Döda, sa Giovanna sammanbitet från hennes andra sida. Terroristerna höll på att samla ihop saker i huset. De jobbade metodiskt och snabbt under tystnad.
Nu,
viskade Patrick desperat. Hans flickvän Bea satt och vaggade fram och tillbaka, stum.